Du lyssnar otroligt nog på det 18:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och bredvid mig här på en altan på Paradisön i Göteborg, mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet, Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen!
Tack ska du ha! Det är alltid lika mäktigt att vara ute på Paradisön.
Ja, och vi sitter ju som sagt var utomhus idag.
Ja, därför vi hör lite kvittrar i bakgrunden. Det är inte Niklas man kan tro, utan
nej.
Det är någon liten talgoxe som sitter och käkar.
Ja, återigen har vi ju Florida-väder.
Ja, fan vad härligt.
30 grader. Hur har veckan varit annars?
Den har varit bra.
Ja.
Nu är lägenheten såld, så nu ska picket och packet flyttas snart.
Ja, perfekt. Ja, men det är ju härligt. Och så närmar sig ju EM här. Det är ju i princip det enda som händer i sportmedia, tycker
ja,
jag.
Ja, det är det faktiskt.
Försnacket och landslaget ligger väl i Båstad och värmer upp och laddar.
Ja.
Jag såg att de hade, alla skolklasser hade varit lediga idag där nere.
Jaha, okej. Okay.
Så det var öppen träning. Men det här handlar ju inte om fotboll.
Nej, det gör inte det.
Och vi har mycket på agendan idag, så ja. Att, vad säger du? Kör vi igång?
Det gör vi.
Ja, men om vi ska hålla fast lite grann vid fotbollsspåret så börjar ju Volvo veva sin nya reklamfilm med Zlatan.
Mm.
Och någonting jag har tänkt på, för det har varit i väldigt många Volvo-reklamfilmer, så är ju registreringsnumret eller bokstäverna, de är ju alltid MLB, alltså MLB.
Mm, det stämmer.
Och det där är kanske bara vi som ser men, och tänker på. Men,
yrkeskodan ja, som man är.
Men jag vet inte varför det är så.
Jag har inte heller riktigt koll på det. Jag försökte ta reda på det. Men det enda jag fick fram var väl att det är väl ungefär som 555-nummer i amerikanska filmer. Att det ska vara något neutralt. För det är nämligen spärrat i Sverige som registreringsnummer MLB.
Jaha, man kan alltså inte ha det som vanlig person?
Nej, exakt.
All right.
Och det finns tydligen 96 stycken bokstavskombinationer som är spärrade.
Mm.
Vissa kan man ju förstå. Det finns ju bland annat apa, gud, hor, spy, sug och ufo.
Mm.
Men varför just MLB är spärrad, det vet jag inte, om det är liksom att de har vikt det åt bilbranschens reklamfilmer.
Ja, jag vet inte, Volvo kanske inte vill ge oss extra reklam.
Nej.
Eller det vill de ju, men inte bilindustrin kanske i övrigt.
Nej.
Att folk åker runt i bilar.
Apropå Volvo och Zlatan så hade han gått ut och varit ödmjuk som vanligt, va?
Ja, att de hade varit ett ganska litet företag innan de träffade honom.
Ja.
Var det så?
Ja.
Ja, han
är skön. Storhetsvansinne.
Jajamän.
Deluxe.
Ja. Ja, han är skön.
Ja, det är han. Men det är ju flera fotbollsspelare som har varit i farten.
Ja, med baseballkoppling menar du?
Jajamän.
Ja, vad var det? Neymar, va?
Ja, Neymar da Silva Santos Junior.
Mm-hmm.
Var ju i New York och på City Field i tisdags.
Mm.
Innan White Sox och Mets möttes. Och han var nere på plan och trixade igen. Först med en baseball och sen som en fotboll.
Okay.
Och innan det så körde han faktiskt batting practice också.
Okay.
Så det finns ett klipp att se på. Och ja, det såg ju så där ut alltså. Så att,
han är bättre på fotboll.
Det får man säga. Jag vill inte se honom på en baseballplan och spela. Faktiskt. Det såg fan katastrofalt ut.
Ja, Neymar kanske får hålla sig till fotbollen då.
Mm. Han överlever nog det, tror jag.
Ja, annars om man går vidare så är det ju så att Boston Red Sox är riktigt glödheta.
Ja, det är de. Definitivt. Alltså, de, efter en lite svajig inledning som de faktiskt hade så har de seglat upp i toppen på American League East.
Mm.
Och ligger nu tre matcher före Baltimore som har börjat plana ut. Kanske mot en winning percentage som man förväntade sig.
Ja, nej, Baltimore var ju otroligt heta i början och jag kommer inte ihåg, men de hade ju en lång räcka av vinster i början.
Ja, precis.
Så att, men nu, som du säger, är Boston både i kapp och förbi. Och det är ju frågan om de håller sig där. Men
ja, det verkar ju så.
Mm.
Men jag tycker att de har ju en väldigt spännande lineup. Vi snackade ju om Jackie Bradley Jr. förra veckan.
Ja, hans hitting streak.
Precis, som naturligtvis bröts då samma dag som avsnittet kom ut.
Ja, men som vi förutspådde lite.
Ja, precis. Mm. Men då har en annan kille smugit sig fram.
Ja, Sander Bogaerts.
Mm, shortstoppen i Boston som är uppe i 24 matcher, va?
Ja, så ska det vara nu.
Nu. Mm. Och vad slutade förresten Bradley Jr. på? Var det 29 eller 30?
29.
Han fick aldrig komma med i 30-klubben.
Nej.
Och sen så var ju Mookie Betts igång i tisdags.
Ja.
Och satte ett franchise-rekord när han slog 300 i samma match som leadoff hitter.
Mookie Betts has had an exceptional night as he hits one deep to right field. Did he do it again? Rickard back turning around and that's number 3. Mookie Betts with a 3 home run game in Baltimore. This one to the opposite field. He homered in the first, he homered in the second, and again here in the seventh to give the Red Sox a 6-2 lead. What a night for Betts.
Han hade ju dem ganska tidigt i matchen. Jag vet, var ju, han hade ju i alla fall en eller två chanser att kunna slå 4.
Ja.
Och det hade varit väldigt stort. Men ja, 3 homeruns i en match och som lead-off hitter, det är ju extremt bra
gjort. Ja, det är mäktigt alltså.
Ja.
Och som sagt, Boston har en spännande lineup med unga spelare som har liksom blommat ut. Och så har John Farrell kryddat det med de rutinerade David Ortiz och Pedroia och Henry Ramirez.
Mm. Ja, de kan nog bli ganska farliga. Och ja, David Ortiz, han, de kom ju ut det här röstningen eller hur folk har röstat så här långt i röstningen inför All-Star Game.
Ja.
Och där leder ju David Ortiz överlägset så att säga bland designated hitters, de som slår istället för pitchers. Jag tror att han har dubbelt så många röster som tvåan på den listan.
Oj.
Så att han kommer ju självklart bli en All-Star och spela All-Star Game då. Som ska spelas i San Diego den 12 juli. Ja, jag kan snabbt dra dem. Catcher har vi Salvador Perez från Royals. Första bas, Eric Hosmer, också Royals. Second base, José Altuve från Houston Astros. Och på tredje bas, Manny Machado från Baltimore Orioles. Shortstop, vet du vem vi har där?
Jo, det är Sander Bogaerts.
Ja, precis. Som vi precis nämnde från Red Sox, ja. Outfield, inte helt oväntat, Trouten.
Nej.
Mike Trout från Los Angeles Angels. Lorenzo Cain från Royals och Mark Trumbo från Orioles.
Mm.
Men där är det jämnt. Där har vi även Jackie Bradley Jr. och José Bautista. Alltså namn man verkligen känner igen. Och det kommer det ju bli. Det kommer ju bli en väldigt, såklart, namnstark lineup.
Mm.
Och det är väldigt kul. Och vi kommer ju göra ett specialavsnitt vad det lider när det börjar närma sig All-Star Game.
Ja.
Men redan nu kan man ju tydligt se vilka som kommer starta. Men det blir intressant också vilka pitchers det blir och vem som får äran att starta, såklart.
Ja, just det.
Har vi något mer att säga om Boston?
Ja, det var ju många frågetecken kring Henry Ramirez som de faktiskt skolade om från, ja, han var ju shortstop, tredje basman, men som han skolades om till första bas då. Och, men han har ju faktiskt varit 100-procentig.
Mm.
Han har 1000 i fielding percentage och inte ett enda error, så han har ju skött sig väldigt bra. Så ja, det är en bra rokad.
Ja, men det är kul, lite så här positiva nyheter för han, för att som sagt, han blev ganska bespottad innan.
Mm.
Vad tror du? Är det Orioles som kommer bli de stora utmanarna för Red Sox? Eller kan Blue Jays spotta upp sig? De gjorde ju faktiskt en förstärkning här i veckan.
Ja, det gjorde de, just det. De nöp ju Jason Grilly, Atlantas closer här, i en deal som skickade ett prospect till Atlanta.
Ja, och det är ju såklart en jäkla förstärkning för Blue Jays bullpen.
Mm, som har varit lite skåkig.
Mm, men jag vet inte, kommer han agera som closer, alltså som sista killen som kommer in och stänger matcherna, eller kommer han vara så att säga setup guy, den killen som de slänger in innan de slänger in closen?
Ja, alltså Torontos closer Roberto Osuna, han har ändå på 13 save opportunities fått 12 saves, så att han har ändå skött sig ganska bra.
Han har alltså lyckats stänga matcherna i princip varje match, och bara misslyckats en av 13 gånger.
Ja, så att jag skulle tippa på att han blir setup. Men Jason Grilly har ju ganska lång erfarenhet.
Mm. Jo, men det hörde jag, att om det var pitching coachen som uttalade sig och sa att det här är en riktigt bra värvning. Han har spelat i många liksom vinnande lag och har presterat väldigt bra in very high level situations.
Mm.
Alltså när det verkligen är när matchen står och väger och när det verkligen ska avgöras. Så att det är klart, den rutinen kanske Blue Jays kan behöva.
Ja, ja men det är ju så att, att man sätter sina bästa pitches i, som closer.
Ja.
Just för att de kommer in i en väldigt pressad matchsituation.
Mm.
När laget man spelar i då leder knappt och ja, man vill stänga matchen.
Och det är klart alltså att om man har bra självförtroende och har lyckats i de här situationerna innan så är det väldigt, väldigt värdefullt att ha med sig det i ryggsäcken.
Precis.
Sen en annan liten gullig detalj är ju att Jason Grillis favoritlag när han var liten var ju faktiskt Toronto Blue Jays.
Mm.
För att hans pappa spelade en match.
Han fick
för
bara en match.
1979 så att ja... pappan var väl lilla Jasons stora idol såklart. Så att, ja.
Men ja, hur som helst så tar Atlanta något slags steg här mot antingen tanking eller om det är att de fortsätter sitt rebuilding mode. För de har inlett katastrofalt.
Ja, nej. De har ju totalt lagt ner säsongen.
Mm.
Jag läste någonstans att de hade ju slagit rekord för... eller publikrekord för den här säsongen här i veckan.
Mm.
Men det var ju bara för att de delade ut ett sånt här bobblehead med Chipper Jones, den gamla spelaren.
Jaha, hjälten. Coolt.
Ja, så att det är en liten souvenirdocka, eller vad ska man säga, med ett stort huvud som alla, eller om det är de 10 000 första åskådarna, får en sån då.
Mm.
Så att då slog de publikrekord.
Okay.
Så att de måste ju göra såna där grejer nu. Och det är ju faktiskt sista säsongen för Atlanta Braves i sin, på sin nuvarande arena Turner Field, och de ska ju flytta ganska långt utanför stan.
Mm.
Men det kommer vi återkomma till faktiskt när vi tittar närmare på Atlanta.
Mm, precis.
Har vi något annat sådär i veckan?
Ja, men alltså vi får ändå ta upp Ichiro Suzuki, outfielden i Miami Marlins.
Mm.
Jag tror vi nämnde honom i vårt införavsnitt för mig.
Ja, men det gjorde
Att han är på väg mot 3000 hits.
Mm.
Och i tisdag så hade han ju en two-hit night. Han placerade sig på 31:a plats på all-time hitlistan.
Okay.
Och saknar nu bara 37 hits för att nå det här magiska 3000, vilket projected datum är 8 augusti.
All right. Ja.
I dagsläget. Okay. Men han har ju faktiskt redan passerat 3000 hits en gång för 8 år sedan, eller hur?
Ja, om man slår ihop alla hits han har haft i sin proffskarriär, menar du?
Ja, i Japan och USA. Då, så att, de två combined så ligger över 4000.
Line drive, base hit, there it is. 4000 hits. Johnson. The third man in baseball history to have 4000 hits. He does it in the first inning and the Yankees come out of the dugout to congratulate him for a great achievement.
Men i MLB så saknar han 37 hits för 3000-gränsen.
Just det, för det kommer ju bli lite ståhej när han går om Pete Rose som har flest hits någonsin i Major League Baseball då. Men när Ichiro kommer passera combine, alltså både i USA och Japan, så kommer det bli mycket skriverier. Och en del tycker inte alls att det är liksom rättvist.
Nej.
Men vissa tycker att det här visar att Ichiro är liksom den största.
Ja, då kommer man in på en diskussion om japanska ligan kontra den amerikanska. Det är väldigt svårt. Men det är ju en oerhört bedrift oavsett.
Ja, det är lite som den här diskussionen man har i Europa om den här guldskon. Kommer du ihåg när Henke Larsson gjorde så här 1 miljard mål i skotska ligan?
Ja, stämmer.
Och skulle jämföra det då med engelska ligan eller italienska.
Annars så var ju tisdagen som vi pratat om en del en riktig long ball night.
Ja.
Det är bara smattrade homeruns. Förutom Mookie Betts då, som vi pratat om, som klippt in 3 homeruns, så samlade Colorado ihop till 7 homeruns som vann med 17-4 över Cincinnati. Och ja, det är ju det som long ball betyder, att man via power hitting och homeruns och extra base hits vinner matcher.
Mm.
Och ja, motsatsen till det, jag kan ju nämna det som hastighet på, det är ju small ball som är lite mer försiktig offensiv strategi i tajta matcher med väldigt, väldigt få runs. Och då ska man ju gneta. Man vill få ut spelare på bas.
Ja,
via
man
walks.
Kanske drar en walk och så kanske det blir en steal.
Ja,
eller en
bunt. Sack bunt. Alltså att slagmannen buntar och blir bränd på första bas, men han avancerar löparen till andra och så hamnar han i scoring position.
Precis, det är olika filosofier och jag kan ju se tjusningen i small ball, just det strategiska och taktiska tänkandet. Vad säger du, ska vi avsluta den här härliga starten med 3 strikes you're out?
Det gör vi.
Mm. Det var ju så i, vad var det nu, i onsdags, alltså på eftermiddagen, så sände ju SVT någonting som du nämnde för mig. Eller du skickade en liten skärmdump.
Ja, just det. Det stämmer. Det var ju den klassiska filmen Bull Durham.
Ja, det var ju härligt. Och i den filmen är det ju en hel del så här vidskepelsegrejer och skrock och sånt. Alltså, det är så här höfthållare och som de har på sig när de spelar och så vidare. Så därför så tänkte jag så här, lite så här sjuka grejer från verkligheten. Mm. Jag har parat ihop dem två och två som vanligt, i tre par. Och jag vill att du plockar den grejen som du anser är den mest vrickade i varje par.
Yes.
Så då kör vi, och först ut är första basmannen i Yankees, Mark Teixeira. Han använder alltid en egen och en av pitchern CC Sabathias strumpor.
Har du?
Ja. Detta efter att en av CC's strumpor har hamnat i Teixeiras skåp och använts omedvetet i en match. Men i den matchen var Teixeira briljant. Han slog två homeruns och hade 6 RBI. Alltså runs batted in, hur många poäng som han då slog in i den matchen. Han ställer vi mot Turk Wendell. Vet vem det var?
Ja, han var väl pitcher i Cubs och Mets, var det?
Ja, på 90-talet, ja. Mm. Han hade en favoritsiffra. Dels så bar han nummer 99 på sin tröja när han var i Mets. Och sen skrev han en gång på ett kontrakt. Och det var inte på 10 miljoner dollar, utan på 9 999 999 dollar och 99 cent.
Ja.
Så mycket gillar han siffran 9.
Ja, det får jag säga.
Så, vad säger du? Teixeiras lånade strumpa eller Turk Wendells besatthet av siffran 9?
Teixeiras lånade strumpa.
Ja, jag tycker också att den är ganska mysig.
Han skulle behöva fler strumpor av Sabathia nu, känns det som.
Han är ju inte jättebra i år.
Nej.
Tyvärr. Ja, andra paret ut. Moises Alou, som du kanske minns. Mm. Så använde han inte batting gloves, slaghandskar. Utan han körde helt enkelt med bara händer. Och för att undvika blåsor och liknande i händerna så hade han ett trick för att göra dem tåligare.
Mm-hmm.
Han pinkade på dem.
Oh,
ja, han vet dock inte varifrån han lärde sig detta rätt äckliga husmorstips.
Mm.
Men ja, helt enkelt så lät han urinen rinna i händerna under hela sin karriär för att härda dem.
Åh, oh, fy fan.
Det är mysigt.
Ja.
Detta ställs mot den gamle pillertuggande och nålstuckna slaggen Mark McGwire, som faktiskt använde samma suspensoar som han använde i high school, och den använde han under hela sin karriär.
Har
och
du?
Den var ju ganska lång.
Ja, den måste fan ha varit i molekyler, den suspensoaren.
Ja. Ja, det punktskedet, alltså, förmodligen stod det väl av sig själv till slut.
Ja.
Ja. Det mot Moises Alous nerurinerade händer.
Nej, det är ju inget tvekan. Alltså.
Nej.
Det måste bli Moises Alou. Alltså. Det är sjukaste jag har hört. Att inte lagkamraterna liksom tyckte att, vänta nu, ska vi checka in det hos de männen med vita rockarna?
Ja, men du har inte hört det tredje paret.
Nej.
Det kanske finns något som slår det. Då har vi Jason Giambi. Han är en av de mest skrockfulla i Major League faktiskt.
Mm.
Hans knepigaste grej var att om han hamnade i en batting slump, ja, det är när man helt enkelt är helt iskall med slagträt, alltså, ja.
Mm.
Och inte gör något rätt, så hade han ett recept mot detta. Han spelade i en stringtrosa av guld. Jajamän, the golden thong.
Okay.
Den blev så populär och en batting slump crusher, så att den springtrosan blev ett plagg som vandrade runt bland lagkamraterna.
Okay.
När de hade lite problem med att slå. Så det hade de under brallorna. En stringtrosa av guld. Så det ställs mot Pedro Martinez. Han bjöd en gång in en dvärg från Dominikanska republiken till omklädningsrummet på Fenway Park.
Mm-hmm.
Och det gick så himla bra den dagen, så att dvärgen blev Red Sox Lucky Charm.
Okay.
Och han fick komma tillbaka många gånger under slutspelet 2004. Mm-hmm. Det var ju det året Red Sox bröt förbannelsen och blev World Champions för första gången på 86 år.
Yeah.
Ja, Nelson De La Rosa hette dvärgen. Tyvärr död.
Mm-hmm.
Men ja, en liten man som hade en stor del i att Red Sox till slut vann.
Mm.
Ja, vad säger du? Giambis guldtrosor eller dvärgen från Dominikanska republiken?
Vet om de gnuggade huvudet på bergen eller?
Ja, det gjorde de säkert. Men inget säger om det har varit en merge med liksom James guldtrosor på den här dvärgen.
Nej, just det. Det hade varit något.
Det hade liksom varit the mother of all vidskepelser.
Ja.
Och nej, det riktig får ju, vinnare.
Det får bli guldtrosan.
Ja, den är härlig faktiskt. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, men det här börjar ju likna ett riktigt kanonavsnitt med både guldtrosor och dvärgar och Zlatan.
Och urin i händerna.
Och Neymar, va?
Oj, oj, oj.
Och utomhus är vi också.
Ja.
Det är fantastiskt. Ja, vi hade ju tänkt att prata lite Arizona idag.
Mm, stämmer. Ett väldigt ungt lag.
Ja.
Vad jag säga. De röstade sin 1995 och fick betala 130 miljoner dollar för det till MLB. Det var en nätt liten avgift. Men det gjorde de då och fick börja spela 1998.
Mm.
Och de blev ju det... Alltså det expansion team, alltså när de utökar serien med lag, som snabbast vann World Series, som de gjorde 2001.
Ja, på bara 3 år alltså, från att vara helt nytt lag och gå och bli bäst av alla.
Mm.
Och just den här World Series 2001, den brukar ju nämnas som en av de allra bästa.
Mm.
Det var ju faktiskt så att tidigare på hösten där hade ju USA, eller hela världen, drabbats av 11 september-attackerna. But tonight, the biggest story of them all is that the World Series is being played. It's an honor to be part of the World Series. The great American game of baseball plays on tonight and will carry on long after. A game woven into our country's fabric and foundation. An inspiring escape back to a time of innocence. Dels så blev säsongen lite uppskjuten ett tag, så att just det här finalspelet började ju lite senare än vanligt. Man hade aldrig spelat, eller man hade aldrig tidigare spelat baseball i november innan. Och ja, det var ju så att New York gick ju hela vägen till final och mötte Arizona och ja, om det är någon gång som hela USA har hejat på Yankees så är det väl kanske i den World Series.
Ja, det tror jag nog.
Men de lyckades inte, utan Arizona vann i 7 matcher. 4-3 då. Och det finns en väldigt bra dokumentär om det här som HBO har gjort. Och den ligger helt öppet på YouTube. Den heter 9 Innings from Ground Zero.
Mm, den har inte jag sett, den ska jag kolla.
Ja, vi kan ju twittra ut den länken till den filmen under helgen här.
Det här var ju i och för sig då Yankees fjärde raka final, tror jag. Och de hade 3 raka titlar.
Ja, så är det.
Så att de var väl rätt favorittyngda, tror jag.
Ja.
Men i den här World Series så vann ju hemmalagen alltid.
Mm, det gjorde de. Hela Game 7, alltså sista avgörande matchen, den finns i den här appen At Bat. Om man tittar där i videosektionen under Classics.
Ja.
Så den är ganska häftig. Det är ett roligt tidsfördriv ibland att titta på gamla finalmatcher. Men kolla in den, den är fantastisk. Det är ju så att Curt Schilling startar och pitchar den matchen. Men Randy Johnson går in och relieve-pitchar, alltså byter av honom.
Ja, han fick ju faktiskt en win för den matchen.
Ja.
Vilket gjorde att han totalt fick 3 wins i World Series, vilket inte hade hänt på 40 år typ.
Ja, det är en otrolig bedrift, och det är klart att de två pitchersarna, Randy Johnson och Curt Schilling, var ju tungan på vågen, och de fick ju dela på Most Valuable Player-priset det året. Ja, men det är väl egentligen det enda som Arizona kan stoltsera med.
Ja.
Förutom att de har 1 miljard olika matchdräkter.
Precis. Ja, de har väl någon pennant, National League pennant.
Ja, det har
utöver
de.
Det, men det är väl allt.
Ja.
Men som sagt, det är ju en ung organisation.
Jo, men det är de. Och ja, inför i år då, alltså, det är ganska likt det lag som de har varit de senaste säsongerna.
Mm.
2014 så, ja... förlorade de lite fler matcher än de vann samma förra året, och just nu ligger de väl där omkring.
Ja, jag tror det. De har inte gått jättebra.
Nej, ändå så värvar de en av de bästa pitchersarna, alltså Zach Greinke. Jätteuppmärksamma deal här under vintern. Och sen har vi också den här dealen med Shelby Miller från Atlanta som har blivit hårt kritiserad. Ja, de som var negativa om den traden har ju verkligen fått vatten på sin kvarn, för att Miller har ju varit katastrofalt dålig.
Ja, och man trodde ju när man såg starting rotation att den var ju väldigt framtung, men att, att de hade Greinke och Miller, så tänkte man, wow, det här kan liksom bli någonting. Men ingen av dem har ju varit speciellt bra.
Nej, precis. Och ja, det här pratar vi ganska ingående om i avsnitt 8, om man vill backa tillbaka och lyssna på det avsnittet. Men man kan ju säga så, Zach Greinke, han hade släppt 41 poäng släppt han under hela förra säsongen.
Ja, det här är intressant statistik alltså.
Och nu, alltså vi är i månadsskiftet maj-juni, så har han redan släppt nästan lika många, 37. Ja,
det är helt sjukt alltså.
Ja, nej det är... Ja, det är tufft för Diamondbacks. Ja. Och jag tror att alltså, chanserna till slutspel ligger väl runt 3% nu.
Jaha, ja, det är inte mycket alltså.
Nej.
Nej, men de hade ju hoppats på att Greinke skulle vara en spelare som gick i bräschen och ingöt självförtroende och liksom lite kaxighet. Men i och med att han har tokfailat så har han nog spritt sig i resten av laget.
Känns det började ju. Han fick ju... stor pisk första dagen, där kommer jag ihåg, när vi var i USA. Det var ju helt otroligt. Han åkte på riktigt mycket däng. Jag läste om ett ganska galet förslag. Det var ju att göra honom tillgänglig för en trade här i sommar.
Ja.
Och ja, det låter ju galet, men som sagt var, de har ju blivit kända för att göra ganska galna affärer.
Ja.
Så varför inte? Och grejen är att pitchingmarknaden är riktigt tunn i sommar, och det finns inga kvalitetsstarters som blir free agents heller i vinter. Så om man skulle slänga in Greinke i den här mixen, så, ja, så skulle man kanske kunna få rätt mycket tillbaka.
Ja, och jag tror jag läste att man skulle inte belastas med hela hans tunga lönepaket på 200 miljoner dollar. Utan...
Nej, så var det ju. För det var ju inte många månader sedan som det inte fanns någon som var villig att betala 200 miljoner för honom. Nej. Mer än Diamondbacks.
Men,
ja, de har ju redan betalat ut hela hans signing bonus eller ska göra, och vad han i övrigt har tjänat, så det är väl typ 160 miljoner kvar på det där kontraktet. Mm. Och, ja, kanske. Kan det vara så att liksom Red Sox går all in på den här säsongen nu när det har börjat så bra, eller kanske bättre, och de vill fan ge Ortiz den häftigaste avslutningen man kan få på en karriär.
Mm.
Och så har de ju haft lite problem med sina starting pitchers. Tänk om de
skulle slänga in handduken.
Ja.
Eller ja, slänga in handskarna i ringen.
Ja,
eller vad fan man säger. Nej, men alltså, ja, som du säger, de har haft lite problem med pitchingen. Clay Buchholz blev ju förpassad till bullpen här i veckan.
Ja.
Förra veckan.
Och det hade varit häftigt att se Greinke och David Price i samma lag.
Då skulle nog Boston bli riktiga contenders.
Mm, verkligen. Spännande. Mm. Men... För så är det ju, alltså Arizona, de bygger ju kanske inte för att vinna den här säsongen riktigt, så att de kanske ändå är några år bort, och då kanske man väljer att få större möjligheter kanske 2017, 2018, 2019. Ja. Och få något riktigt härligt tillbaka.
Men frågan är om de tänker så långsiktigt, jag vet inte, men...
Nej, det är svårt. Det,
man kanske skulle kunna få.
Inte, det kommer inte hända, men vi kan ju... Ja, det är roligt att spekulera.
Ja, men skulle de få några prospects så... Mm. Man vet aldrig.
Nej. Ja, men de har ju i alla fall satt Shelby Miller på disabled list. Alltså den här skadelistan. De säger att han hade stukat...
höger pekfinger?
Eller? Ja, eller vad var det? Ja, någonting sånt där.
Vilket man har sett att ja, det cirkulerar teorier om att det här är bara båg. Alltså,
ja.
De vill ju väl få bort honom och så försöka få upp hans självförtroende någonting. För han har ju också varit en katastrof. Alltså.
Mm.
Han har venerat över 7, tror jag.
Ja, nej, det är jättejobbigt. Och precis, alltså, han har väl varit jäkligt tyngd av att Arizona gav upp sina tre absolut största prospects för honom, så att han har väl haft det tufft mentalt liksom. Och så när det börjar lite knackigt så. Ja, nej, det blir intressant att se vad Diamondbacks väljer för väg.
Ja.
Och de spelar ju en tuff division, speciellt när San Francisco Giants går så pass bra som de gör i National League West då. Så att, ja, nej, men det blir ändå kul att följa dem. Och om man vill se dem så spelar de ju faktiskt ganska många matcher på bra tid i helgen. Det är en Sunday Funday.
Ja.
De möter Cubs och den börjar svensk tid 2020. Men även fredag lördag samma tid. Så att då kan man få en rejäl dos av Diamondbacks om man vill det.
Ja, nu har vi ju sågat Arizonas pitchers, men de har ju faktiskt en Hall of Fame pitcher.
Mm. Som vi nämnde tidigare, det är ju Randy Johnson.
Ja.
Världens längsta man.
Ja, med världens längsta hår. Som, ja, han är ju mest förknippad med Arizona och Seattle.
Mm.
Jag tror han spelade i 6 klubbar, bland annat Yankees, under sin karriär, som spände över 21 år tror jag.
Ja, avslutade i San Francisco.
Mm. Mm. Och ja, han är ju kanske mest känd för två saker då. Bortsett från att han är en väldigt, väldigt bra pitcher. Men han kastade ju ett perfect game när han var 40 år och 265 dagar gammal.
Okej. Okay.
Och sen så finns det ju ett rätt sjukt klipp från en spring training match för, jag vet inte om det är 10-15 år sedan, när han lyckas träffa en fågel.
Ja, det bara dammar till.
Ja, den där fågeln är ju gone. Alltså.
Ja, shit.
Just det. Det är helt sjukt faktiskt. Och jag bara så här, vi har ju snackat och skämtat om den rån här, så vad är, fan är sannolikheten?
Oh.
Och då lyckades jag hitta någon sida där, det var något mattesnille som hade räknat ut att sannolikheten var 1 på 2 miljoner pitchar. Och sen MLB har startat och så har det cirka kastats 1,5 miljon pitchar.
Jaha, okej.
Okay. Jag tycker att det låter ännu mer osannolikt än så. Alltså, för vad fan är oddsen på att liksom en fågel hamnar precis framför plattan när han kastar?
1 på 2 miljoner.
Precis. Har du pluggat matte? Mr. Rain Man.
Yes. Ja, nej, men det är, han var en stor pitcher. Alltså, jag gillade honom.
Ja, han är en riktigt bra drag i fastballen.
Han är en otrolig fotograf nu för tiden också, kommer jag ihåg. När, ja, han, när vi pratade om det.
Han sa att de har blivit fotograf.
Ja.
Men jag tror förra året faktiskt blev han assistent till general manager i Arizona, Dave Stewart.
Jaha, okej. Okay.
Så att han kanske kör dubbla karriär, jag vet inte.
Ja, nej, han är en skön personlighet faktiskt.
Mm.
Kolla in honom och kolla in det klippet där med fågeln.
Ja.
Och gärna då Game 7 som vi tipsade om tidigare.
World Series 2001.
Yeah. Ja, nej, men det var väl det vi hade om Arizona.
Ja, eller jag har en liten grej till.
Ja, vad kul.
Om jag säger you have the right to remain silent, vad tänker du på då?
Oj, det har man ju hört ett antal gånger i amerikanska filmer.
Just det, det stämmer.
Ja.
När de läser upp rättigheterna till den de fängslar.
Ja, precis.
Och den här då, den kallas ju Miranda Rights.
Aha.
Och det är för att det var en viss herre med vid namn Ernesto Miranda som arresterades 1963 och dömdes. Men sen så i USAs högsta domstol så blev han frikänd för att han hade erkänt utan att liksom veta om sina rättigheter.
Aha.
Så att då slapp han lös. Men sen så dömde de honom ändå utifrån annan bevisning 11 år senare.
Och detta utspelade sig i Arizona då?
Ja, i Phoenix.
Ja, ah, okej.
Okay. Precis. Så att vi kan tacka Ernesto Miranda för klassiska filmrepliker.
Ja, ah, men kul. Vad säger du? Ska vi gå vidare med den här veckans lyssnarfråga?
Ja.
Och där, den var ju så jäkla klurig så att vi bestämde oss för att ringa upp vår Giants-expert.
Just det.
Erik i Stockholm.
Mm.
Så att, ja, vi gör väl det.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Tjena.
Yes, tjena.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Trevligt att vara med igen.
Ja, kul. Mäktigt att du är med. Ja, som Niklas sa så har vi kallat in vår Giants-expert för en lyssnarfråga som kommer från Fredrik.
Mm.
Och den lyder som följer. Har en fråga eller i alla fall en fundering om bullpen. När jag kollar på en match börjar jag alltid att fundera när de sätter in relieving pitches. Och jag kan ibland inte förstå varför man har några relievers som kommer in och kastar 1-2 at-bats. Och sen blir utbytta mot en ny reliever som i sin tur kastar 1-2 at-bats. Jag kommer alltid fram till för mig själv att det måste väl vara bättre att löna sig om man skulle ha en hyfsad pitcher som kan kasta fler inningar. Jag kollar i stort sett bara på
San Francisco Giants, och de har i och för sig en ganska svag bullpen, men när Matt Cain eller Peavy kastar bort sig i femte inningen så tänker jag att det borde vara bättre att sätta in en pitcher som Chris Heston resten av matchen, han som förra året var en starter, än att byta fem gånger. Eller till exempel Cain och Peavy dela på en match. Dyrt för klubben, men det borde väl vara bättre att låta en pitcher komma in i en match. En lång fråga, hoppas ni förstår vad jag tänker. Tack för en mycket bra podd. Ja, Erik, vad säger du?
Ja, men jag har funderat på det där själv också. Sen så har jag nu har liksom försökt att se vad kloka människor säger om det här. Jag har fått mina misstankar bekräftade så. Och det är nog en fråga om att specialisering lönar sig, kan man säga. Mm. Alltså just att ju mer slagmännen ser av en pitcher, desto lättare får de. Ja. Och det är ju inte bara för att man själv står i batter's box och möter den här pitchern, utan även att man sitter på bänken och ser mer av en pitcher. Det gör också att man får lättare att hantera den pitchen. Mm. Så därför så lönar det sig att skicka in många relievers som är specialister med olika stilar. Liksom att de har olika favoritpitcher. Ofta är det så att relievers har kanske en pitch som de är grymma på. Att de kastar stenhård fastball eller att de har en grym slider eller vad det nu kan vara. Och att de just är specialiserade på det sättet. Men sen då, ju fler slagmän du ska möta som pitcher, desto större pitchvariation kan du behöva. Då måste du ju både kunna möta högerhänta och vänsterhänta slagmän. Mm. Och då behöver du inte bara en fastball, utan du måste ha en hyfsad off-speed pitch, alltså en curveball eller en changeup eller en slider, som du kan använda mot du använder curveball eller slider mot högerhänta till exempel, och så en changeup mot vänsterhänta. Och är det så att du har tre hyfsade pitchar, ja, då är du plötsligt så pass värdefull som pitcher att du borde utnyttjas som starter. Därför att om du är starter så kan du pitcha kanske 200 innings på en säsong. Om du är reliever så kanske du bara kan pitcha 60. Då är du så pass hyfsad på alla tre pitchar. Ja, men då börjar din klubb säkert att tycka, ja, men då borde vi försöka liksom bygga upp hans uthållighet så att han kan vara starter istället. Då gör han mycket större nytta för oss.
Är det inte så att man vill ju inte belasta en spelare i bullpen för mycket, för de ska ju kunna vara tillgängliga flera dagar i rad?
Exakt, så är det ju. Och ju fler innings du pitchar, desto mer behöver du ofta spila upp det då. Mm. Så att om du bara pitchar kanske en slagman eller två slagman, ja, då kanske du är tillgänglig nästa dag och dagen efter det också. Men är du inne i två innings eller tre eller till och med fyra, som long relievers då, som brukar kallas, kan vara, då behöver du vila upp det längre. Kanske du bara kan pitcha var tredje dag eller så.
Och sen så är det väl det som Fredrik nämnde, att det bara, ibland bara blir ett at bat. Det kan ju också vara att man slänger in en, det finns ju en reliever som kallas left-handed specialist, som bara sätter in när han möter en slagman som slår från vänster.
Precis, så är det ju. De brukar ju ofta vara såna här som väldigt speciell kaströrelse och mycket sidearm, alltså att de släpper bollen väldigt långt ut på sidan och får väldigt mycket sidoskruv som blir väldigt svår att hantera för en vänsterhänt slagman mot en vänsterhänt pitcher till exempel.
Ja, precis. Bollen går ifrån honom.
Ja, och där har ju Giants en specialist, Javier Lopez, som är väldigt bra exempel på det. Väldigt mycket sidearm. Och varit väldigt framgångsrik fram till i år faktiskt. Nu går det inte alls bra. Men allt det här som jag har sagt om specialisering och så vidare, och det här med att om du har flera hyfsade pitchar på din repertoar, det gör att det här med liksom att vara long reliever, det gör att man har en ganska speciell kravprofil. Liksom, du får inte vara tillräckligt bra för att ta plats som en starter. Och du får inte heller vara ung och lovande på sikt, för då kommer ju klubben att vilja träna dig till att bli en starter genom att sätta dig då i AAA då i farmaklubbarna. Och du får alltså inte vara tillräckligt bra som starter. Du måste samtidigt ha minst tre hyfsade pitchar. Och sen får du inte ha en pitch som är grym, för då kommer du istället vilja vara stjärnreliever, alltså vara closer, eller den som tar den som är setup man, som brukar kallas då, som tar åttonde inning, och det är mycket högre status. Då kommer du säkert inte att nöja dig med att vara den här long relievern då, för det är en ganska oglammig roll, det är en mycket sämre lön till exempel och allting. Nej, så att det har liksom, det är väl det som är anledningen till att man använder sina pitches på det här sättet, så vitt jag kan förstå. Sen har det gjorts en del experiment med lite annat sådär, det till exempel Colorado körde för några år sedan något experiment där de försökte dela upp matchen på två pitchers och sådär.
Men vad säger du om Fredriks förslag på att slänga in Chris Heston istället?
Ja, men det är ett bra förslag. Alltså, jag tycker ju också att det vore ett alternativ. Det har jag också funderat på mycket. Det som jag tror gör att man inte vill göra det från klubbens sida är väl att man hoppas på att Chris Heston då, eller liksom en jämförbar pitcher, vi pratar inte bara om honom utan liksom den typen av pitcher, att han ska, om han får pitcha vidare i farmaklubben så som starter, så ska han kunna etablera sig som starter senare under säsongen eller nästa säsong.
Och det här med att Kane och Peavy skulle dela på en match, det
går väldigt av lockande när man tänker på hur få innings de har varit inne senaste matchen, eller inte senaste matchen, nu har de ryckt upp sig faktiskt. Peavy var ju riktigt vass här i natt, men nej, men det är väl en lockande tanke, men då måste man ju ha in en ytterligare starter.
Ja, exakt, då måste du ha sex, sju spelare i starten.
Precis, ja. Men det var ju någonting sånt som Colorado försökte se på, som sagt, för ett tag sedan här.
Eller så får någon av Kane eller Peavy liksom kliva undan från rotation och sätta sig i bullpen och funka som en long reliever. Det skulle väl vara
ett
alternativ.
Det är ofta då den typen av spelare som blir long reliever. Alltså någon som är då på nedgång, som inte riktigt kan vara tillräckligt bra längre som starter, och som då liksom nöjer sig med den här lite oglammigare rollen.
Ja, vad tror vi? Tror vi Fredrik är nöjd med det där svaret? Eller?
Det tror jag. Ja. Det tycker jag nästan han ska vara. Det var väldigt uttömmande svar.
Han fick ju kvantitet i alla fall.
Det, precis.
Ja, även kvalitet. För jag tycker det är,
ja, bra fråga.
Ja, bra fråga.
Det var det. Det var en bra fråga. Ja. Verkligen.
Kul.
Så tack för det, Fredrik.
Ja, det är roligt när vi får in sådana här, eller att det visas ett sånt engagemang från våra lyssnare, det är ju extra kul.
Precis.
Ja. Nej, men då får väl du fortsätta att njuta utomhus, och så ska vi gå vidare lite i programmet och sy ihop detta.
Ja, precis, det är lite
all right. Tack för idag, kul att vara med.
Ja, men vi hörs. Ja.
Tack, detsamma. Återhörande. Ha det bra.
Härligt, hej.
Hej. Vem var det?
Jag vet inte, det är tredje gången han ringer. Ja. Skaffa hemligt nummer.
Ja, men han kan ju en del om baseball i alla fall, det är ju tur det.
Ja, det får man se.
Ja, men ja, kvällen börjar bli sen och jag börjar bli lite hungrig.
Yes, då är det dags för This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Ja, nu är det dags för lite käkneklash. Och den här veckan så kommer det ett recept som jag nog kan garantera att nästan ingen har testat. Det är från ett ställe i Scottsdale som är en förort till Phoenix.
Just det, där är ganska många springtraining-lag som håller till.
Just det, det stämmer.
Och våran sponsor som vi hade har en butik där, Baseballism.
Mäktigt. Där finns det ett ställe som heter Rehab Burger Therapy. Okay. Och det vi ska laga då är en PBJ and bacon burger.
Okay.
Alltså jordnötssmör och sylt och baconburgare. Det låter ju lite märkligt, men
kalorisnålt.
Kalorisnålt, ja. Det är bara att man gör sig redo för Beach 2040 efter man käkar en sån. Den här gör man ju så, typ som en vanlig burgare. Man slänger ihop lite saltad och pepprad köttfärs och rullar bollar av dem. Sen ska man då steka de här i baconfettet som man får när man har stekt på baconen innan. Och efter så här cirka 3 minuter ska man ta en stor jäkla stekspad och så bara slå allt vad man har som man plattat till dem. Okay. Utan att slå för hårt så att de går sönder. Och sen mot slutet så slänger man på en rejäl skiva cheddarost. Och under tiden de här burgarna tillagas då, så smörar man lite hamburgbröd och rostar dem. Och sen sätter man igång och bygga mackan eller bygga burgaren. Och då så slänger man på en rejäl klick med jordnötssmör på ena halvan av brödet. På den andra halvan slänger man på sylt. I receptet så rekommenderar man vindruvssylt.
Okej.
Och sen så slänger man på burgaren med osten och så baconen och så brödet ovanpa.
Är detta något du har provat?
Ja, jag provade faktiskt det här i söndags.
Oj.
Och det är jäkligt gott faktiskt. Fast det låter lite märkligt.
Okay.
Så att du kanske får prova den på grillen nu på söndag.
Ja, varför inte?
Ja. Och till det här dricker man ju en iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Härligt. Ja, nej, men precis. Den kan det bli på söndag eller kanske på nationaldagen.
Hörde jag något kurr?
Måndag. Ja, du hörde många kurr. Det är inte bara kurr, du hörde jävla avgrundsdjupt vrål av hunger. Men, så är det. Vi får väl dricka vårt kaffe och bara ha det gött.
Ja, se fram emot söndag.
Ja, nej, men så är det. Och vill ni snacka vidare med oss mellan de här podcastavsnitten så finns vi ju där ute i den digitala verkligheten.
Jajamän, ett och nollor.
Ettor och nollor, och du sitter ju och vakar över e-postlådan, ja. Inboxen där, dag som natt.
Dag som natt.
Och vad är det man använder sig av för adress då?
Man skickar ju till hello@sundayfunday.se.
Ja, och sen finns vi på Twitter som veckans MLB. Jag läste förresten att Twitter är till salu. Vi kanske ska köpa.
Ja, det är du, Schweiz.
Använder det som en skön kanal.
Ja.
Och få ut vårt budskap. Som sagt, vi finns där som veckans MLB. Och vi finns även på Instagram. Mm. Veckans MLB. Och på Facebook. Vi har Facebook-sidan Sunday Funday. Och överallt går det att kontakta oss om ni vill. Vi lägger ut lite allt möjligt där också. Så att följ oss gärna i de kanalerna.
Mm. Använd hashtag.
Veckans MLB. Det går också att rata oss eller skriva ett litet omdöme i iTunes på vår podcast. Det skulle vi vara väldigt glada om ni ville göra.
Ja, eventuellt.
Eventuellt, får vi se. Men då återstår bara ett litet musiktips. Mm. Och det hämtar vi från filmen jag faktiskt fastnade framför, Bull Durham. Och det blir Middle of Nowhere av House of Chalk. Och ja, från 1988. De härliga tonerna tar oss in i helgen.
Gött. Chipparella på er.
Ciao. Picket och packet. Tredje bas har vi Manny Machado på Orioles. På Orioles, det är bra. Nelson De La Rosa hette dvärgen. Tyvärr död. Ja.
Hoppsan.
Oj, sorry. Halva bäran. Det är dags för Three Strikes, You're Out. Vad tycker du?
Jag tycker vi kör.
Ska jag säga det igen? Jag tänkte att vi skulle ha en jingle där, men det har. Ja, men vad säger du? Ska vi köra, avsluta det här med... Från 1988, Middle of Nowhere.
Ciao.
Det var fan det mjäkaste avslutet någonsin.
Du får ta det igen.